Vi ber tillsammans.
Herre, tack för att du öppnar ditt ord för oss, Herre. Herre, tack att det inte är vi som definierar oss själva, utan du definierar oss genom ditt ord, Herre. Du talar om vilka vi är, Herre. För du har skapat oss, du har gett oss livet. Herre, tack för den här gudstjänsten. Tack för alla barn som visar livet så färgrikt, Herre. Nu ber jag att du är med den här predikan. Att ditt ord får bli tydligt och allt annat får falla till marken, Herre. I Jesu namn, amen. Ja, jag känner att jag är lite sådär anstängd halsen, så det är därför om jag behöver harkla mig och så här, så be om ursäkt för det. Men jag ska försöka att ta mig igenom här i alla fall. Vakna i morse med en liten förkylning här. Ja, dagens text är ju kanske den kortaste man kan predika över nästan. Det är ju skönt med en kort bibeltext i en predikan, eller hur? Du ska inte dräpa, lyder texten från andra Mosebok 20:13. Ja, det är ju skönt tycker jag med en kort och koncis bud här som är enkelt och rakt på sak. Det är inget snack om saken. Tänk om alla bibeltexter var så här enkla, tänkte jag när jag förberedde min predikan. Problemet är väl snarare det att vi själva gärna skulle vilja komma runt just det där enkla och koncisa och försöka vrida till det här ett varv till och prata om vad menas egentligen. För vi vill ju på något sätt att budorden ska få fungera för samhällets bästa. Att det ska vara någon sorts uppförande kod för alla människor. Och så försöker man omtolka budet så att det säger någonting annat för att passa in i det våldsbedägna samhälle som vi lever i. I den värld som där regeringar på vår jord anser att de har rätt att döda. Att de kan ha det mandatet. Och så försöker man vända, och jag har hört allt möjligt. Ja, men kanske betyder det att man inte får mörda. Det är ju vad det här, för att det finns ju på flera ställen när det här hebreiska ordet används, och då är det mörda som är ordet. Men tittar man på flera ställen så upptäcker man att det här ordet används både när det talas om mord i Gamla testamentet och i Moseböckerna, men det används också på ställen där det handlar om att avrätta mördare. Och det används när det omedvetet sker dödsfall, alltså att någon omedvetet tar livet av någon, lika mycket som det används när någon medvetet tar livet. Så det går inte riktigt att komma runt det så enkelt, utan vi får nog tillstå att ordet du ska icke dräpa går överallt när någon tar livet av någon, när livet tas ifrån. Och min ståndpunkt är ju att budorden riktar sig till en troende gemenskap, framför allt, i första hand. Och snarast blir nästan obegripligt eller alltför idealistiskt om man separerar det från Gud och den gemenskap som han vill forma. Det här är bud, det försökte jag säga när jag började den här serien. Det här är bud som är riktade till ett folk som känner Gud eller ska lära känna Gud och berättar om hur Gud är. Och hur Gud vill forma sitt folk. Gemenskap som han vill forma. Det här är bud, det försökte jag säga när jag började den här serien. Det här är bud som är riktade till ett folk som känner Gud. Eller ska lära känna Gud. Och berättar om hur Gud är. Och hur Gud vill forma sitt folk. Så vad de här fyra orden säger oss om Gud, det är följande. Allt liv tillhör Gud. Den Gud som uttalar de här orden i Moseboken är livets Gud, skaparen av allt liv. Den enda som har rätt att ta liv är den som ger och äger allt liv. Den enda som har rätt att ta liv är den som ger och äger allt liv. Så när man i Bibeln dödar så är det alltid som redskap för Gud som det sker. Det är Gud som har rätten att ta liv. Ingen annan. Det är inte som individer eller i statens tjänst som man får ta liv. Utan det är alltid Gud som har rätt att göra det. För att han är också den som kan skapa liv. Och det kan vi säga vad vi vill om och vi kan prata om det. Men det är vad Bibeln ger för svar. Gud skapar liv. Han kan också ta liv. Livet är en gåva. Livet är en gåva. Så fort vi försöker få grepp om det så liksom far det mellan händerna på oss. Vi kan aldrig riktigt äga det. För livet är en gåva, så säger Bibeln. Och när vi som individer går in, säger Bibeln, eller som en stat går in och tar liv, då inkräktar vi på Guds domäner. Då tar vi och ställer oss på Guds plats. Och man skulle kunna till och med säga, då stjäl vi någonting som tillhör Gud. När vi tar liv, då stjäl vi någonting som tillhör Gud. Så vår uppgift är inte att hitta ett sätt att få bibeltexten att liksom anpassa sig. Att passa in i vårt samhälle eller i vår tid. Utan vår uppgift är ett formande av ett folk. En gemenskap, en troende gemenskap. En församling som följer Guds bud. Och blir ett sammanhang. Det är det här sammanhanget som ska ha kännetecken av frid och fred. Och att lösa konflikter utan våld. Här i vår gemenskap säger vi, det går att lösa konflikter utan våld. Det går att leva i fred och frid med varandra. Och läser vi sen det här som vi fick höra från Bergspredikan här i Matteus 5 och framöver. Så gör ju Jesus det inte speciellt lättare för oss när man tolkar det här budet. Det är ju inte så att han tar det här, du ska inte dräpa, och liksom nyanserar det lite och balanserar upp det. Utan tvärtom så gör han ju det motsatta. Han drar in verbalt våld och vredesutbrott. Och så säger han så här i Matteus 5 och 21. Ni har hört att det blev sagt till fäderna att du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Jesus drar ju in även det här när vi känner vrede och säger att där börjar vandringen bort från Gud och att vi skulle bryta det här budet. Samtidigt så tycker jag när jag läser det här, det är inte vreden som är problemet, utan vreden är ju symptomet på problemet. När Jesus tar upp det här så säger jag, men det är ju, problemet är ju att du är i konflikt med din broder. Vreden är ju ett symptom på att det finns en konflikt här. Och det är inte känslan som är problemet, utan relationen. Det är den som måste upprättas. Det måste ske en försoning. Det räcker inte att säga, ja men prisa Gud, jag är inte arg längre på honom. Jag är inte arg på Peter längre. Jag kan gå här, jag vill inte ha någonting med honom att göra längre. Jag vill ha honom så långt borta som möjligt, men jag är inte arg längre. Nej, Gud har tagit bort all ilska. Så menar ju inte Gud, eller Jesus med det här. Utan han menar, det måste ske en upprättelse. Vreden är inte problemet, utan det är relationen som måste upprättas. Och för det så behöver vi Gud. Jag menar att ett leva ett liv utan våld, det blir obegripligt om inte Gud är vår skapare. om inte Gud finns med oss på den vägen. För att vi lever i ett samhälle som är så besmittat av våld. Vi är så pass våldsbenägna. Så att det går inte att komma ifrån utan en gemenskap som hela tiden kommer till mig och stöttar mig och säger Gud vill att du ska leva i frid. Och vi påminner varandra genom att säga frid till varandra. Vi ska leva i frid. Ja, men utan den så är det lätt att det där liksom tar tag i mig också. Och jag kan bli så arg och jag kan känna hur det där liksom bara bubblar upp igen. Vem har inte känt det så? Att vi skulle vilja lösa konflikter med våld. Det ligger för oss på något konstigt sätt. För att det har blivit naturligt i vår värld att ta till våld. Om inte annat så för att skydda livet. Det är ju så ironiskt. För att skydda livet så tar vi till våld som avslutar livet. Att ge igen. Ja, det har blivit vår vardag. Så tänker jag så här att vi behöver omprogrammeras. Vi behöver komma hit till kyrkan varje söndag för att omprogrammeras från världens sätt att se på våld och lösa konflikter. Och se, här finns det någonting annat. Här finns det bekännelse. Här finns det försoning. Därför brukar jag tänka så här, vi behöver inte bara lite kristna värderingar. Vi kommer inte hit för att få lite kristna värderingar. Och ibland när jag tänker så här, finns ju vissa partier som gärna lyfter fram sina kristna värderingar. Och så läser jag Bergspredikan och säger, det här har man då inte räknat med som kristna värderingar. För det här går långt, utan det är någon sorts tradition som kristna lever. Men Jesus är ju så mycket radikalare och jag skulle vilja kalla det för korsfästa värderingar. Alltså att följa korsets väg. Vi behöver ha värderingar som är märkta av ett liv nära korset. Vi säger ju att Jesus har visat vägen. Han har visat korsets väg. Det var bara någon vecka sedan så var det påsk här. Och vi pratade om den väg som Jesus valde. Lidandets väg, korsets väg. Som besegrar världen men inte på världens sätt. Jesus tog inte sin tillflykt till dödande, inte ens när det gällde självförsvar. Eller för att försvara eller upprätta sitt rike. Det var ju där man trodde. Som lärjungarna blev så förvånade att det inte bara, liksom, bara skövlade in här och tog över Guds rike med våld. Men så skedde inte, utan Jesus tog lidandets väg och dog på korset. Och så säger han, den här vägen ska ni följa. Ni har hört att det blev sagt öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, värj er inte från det onda, mot det onda. Nu om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. I tisdags så var det en samling i baptistkyrkan där kyrkliga företrädare och kommunföreträdare samlades för att prata om Södertälje. Och så fick jag vara där i början och så fick jag läsa Bergspredikan. Och så fick jag läsa just det här, öga för öga, tand för hand. Men jag säger, värjer inte mot onda. Nu om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Och det låter ju vackert och det låter fint, men det är ju omöjligt att göra utan en Gud, som hjälper mig och stöttar och en troende gemenskap som jag får leva i, som hela tiden håller fast vid detta vad som än sker. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende, men jag säger er, säger Jesus, älska era fiender och be för dem som förföljer er, då blir ni er himmelske faders söner. Så säger jag, om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Att möta fiender med kärlek. Att inte lyfta en knuten näve när man möts av en knuten näve. Ja, men hur realistiskt är det egentligen? Man kan ju tycka att den här vägen som vi är inne på, Det som Jesus säger, det är ju helt orealistiskt. Det går ju inte att leva ett sånt liv. Ja. Ja, det är självklart är det orealistiskt. Ja, men det är ju inte bara det som vi talar om. Vi talar också, lyssna här. I kyrkan pratar vi om en livslång trohet i äktenskapet mellan man och kvinna. Ja, men hur realistiskt är det egentligen i den här världen som vi lever i? På söndagarna så ber vi för att Gud ska gripa in i människors liv och göra människor friska. Hur realistiskt är det? Jesus säger, var fullkomlig så som er fader i himlen är fullkomlig. Vi är inte speciellt oroade över sånt som andra ser som orealistiskt. Vi är inte speciellt oroade för det. För det som är omöjligt för människor tror vi är möjligt för Gud. Därför kan vi hålla det. Därför är inte det här bara någon sorts uppnosig idealism. Utan vi tror att med Guds kraft är det möjligt att förändras. Att göra saker som vi på något sätt har tränats in i. Att göra saker som mot det som vi har tränats in i. Samtidigt är vi inte kallade att på någonstans i kyrkan gömma konflikter. Liksom sopa dem under mattan. Men här mår vi bara bra, vi älskar varandra. Och sen ligger en massa konflikter och luktar illa och samlas på hög. Nej, vi är inte en plats utan konflikter. Det ska Gud veta. Så är det inte. Men vi är kallade att vara ett folk som har fått andra medel att lösa de här konflikterna med. Att bekänna. Bekännelse och försoning. Konfrontation och förlåtelse. Det är så vi handskas med konflikter utan det våld som präglar vår värld. Så ska det ske. Och för att ha en chans att leva efter det här budet så behöver vi varandra. Vi behöver Gud och varandra. Jag skulle gärna vilja kalla mig pacifist. Jag går och liksom tänker och svävar på det här ordet och vet inte riktigt om jag vågar. Men jag skulle i alla fall vilja vara en. Och för att vara det, någon som aldrig vill ta till våld, vad som än händer, ja, då behöver jag vänner som kan visa mig, som jag kan visa mig sårbar för, som jag kan visa mig beroende av. Som inte bara är mina vänner utan också Guds vänner. Som står i livets tjänst. Och som ständigt lär varandra att leva i försoning och kärlek. Även när man utsätts för hat och våld. Jag minns en scen ur den här filmen av Richard Attenborough, Gandhi, som han gjorde på 80, som kom ut 1982. Ben Kingsley fick en Oscar för huvudrollen. Där i den här scenen när de går ut, de går ju den här långa saltmarschen ni vet för att liksom bryta eget, ta upp eget salt för att det var otillåtet av engelsmännen. Och så ställer de vakter för. Och så samlas hela det här, de här människorna och alla män ställer sig upp, beredda att gå rakt igenom vakterna. Och alla kvinnorna, de ställer upp bårar och sjukhus saker runt och gör en sjukstuga runt omkring. Och så går de bara rakt fram till de här. Och när de kommer fram så blir de nedslagna. Fyra stycken. Sen kommer nästa fyra fram, går fram och blir nedslagna. Och så fyra stycken till och så blir de. Och hela tiden bara matas det här på. Och de tas bort och de tas till sjukstugan och så fortsätter det här. Och förövarens hjärta veknar till slut. Det är ju vad som sker. Den som slår. Till slut veknar ju hela England för det här och ser att istället för att möta och bara trappa upp det brutala så går de med öppna händer. Och det behövdes kanske en sån stor man som Gandhi, men jag tror att vi som församling också kan vara en sån gemenskap där frid och fred är det som kännetecknar oss. Och då blir det också naturligt, tycker jag, att allt det våld som finns i samhället på olika områden är någonting som är främmande för oss. Någonting som vi motarbetar, vare sig det är självmord eller dödshjälp, eutanasi eller abort. Vi fostrar och stöttar varandra att leva våra liv så att de här handlingarna inte ska ske hos oss. Och det behöver vi varandras hjälp för. Och jag läste ett citat här av en teolog, en metodist teolog, som säger så här: vi bör leva med och älska varandra på ett sådant sätt att ingen av oss någonsin är så ensam att självmord verkar vara en möjlighet. Vi bör hedra och bry oss om våra äldre på ett sådant sätt att dödshjälp förefaller irrelevant. Vi bör aldrig ha sex på ett sådant sätt att det liv som blir till därigenom frestar oss att utsläcka liv. Hur kan vi leva ett sådant liv där det finns ett hopp för dem som vill avsluta sitt liv? Där det finns en sån respekt och värme och tillmötande av dem som är äldre och känner att nu vill jag, det finns inget att leva för. Som går emot att inte ens ta livet av dem som inte har blivit födda. Saliga de som håller fred, säger Jesus i saligprisningarna. De ska kallas Guds söner. Och jämför med, jag tycker den engelska översättningen är lite bättre här, för den säger blessed are the peacemakers. Det är inte bara de som håller fred, utan de som stiftar fred, de som skapar freden. Vi är kallade att verka för fred och frid. Det är ju där fridshälsningen handlar om. När vi går fram och vi tar nattvarden. Alltså min favorit höjdpunkt egentligen i nattvarden, det är fridshälsningen. När vi får vända oss till varandra och fortsätta. Vi är inne på fredens väg. Nattvarden handlar ju verkligen om att Jesus gav sitt liv för oss. Att han valde korsets väg. För att vi ska få fred och frid. Så fridshälsningen som vi sker, det är inte bara på rutin som vi hälsar varandra frid. Utan om vi verkligen menar det, så sker en omprogrammering av från en världsordning där vi tror att vi kan lösa konflikter med våld. Och på samma sätt som buden talar om vem Gud är, så talar ju också saligprisningarna detsamma. Fast om Jesus, vem Jesus är. Han är fridsfursten. Det är han vi följer, fridsfursten, som hellre lider än orsakar andra lidanden. Som möter ondskan utan att ge tillbaka med samma mynt. Så följer vi Jesus, så bär vi också korset med honom och låter oss dra in i hans fredsrike. Ja, men det är då vi är Guds söner och döttrar. En reformert teolog, Jean Calvin, han menar att våld alltid solkar ner oss. Och han säger så här i en av sina predikningar: det är viktigt att vi inser att Gud har skapat oss att leva i fred med varandra och att vi inte kan rusta oss utan att bli nedfläckade och nedsmutsade inför Gud. Ibland tänker vi liksom att men visst kan vi använda det för någonting gott. Jag brukar tänka på den här boken som sedermera är en film nu, Sagan om ringen. Hur den här ringen som har all makt och skapad av den onde Sauron. Han har den för sin makt. Och så börjar människorna tveka och tänka, men tänk om vi kan använda den här. Och skapa någonting gott av det. Den som får den här har ju all makt. Men vi förstår genom boken, genom filmens gång, att den som använder ringen alltid kommer bli smittad av den ondskan som finns där. Och så tror jag att det är med våldet, med dödandet. Vi solkas ner. En jesuit i USA sa någonting som var, jag tror, ganska opopulärt i Nordamerika. Han säger så här: Gud har inte lovat att vi alltid ska få leva i en demokrati, men han har sagt att vi alltid ska leva som kristna. Vi är inte kallade först och främst till att leva i en demokrati, utan att vara kristna. Och visst kan man säga, visst finns det mycket krig och dödande i Gamla testamentet, absolut. Och det skulle vi ta en 5-6 predikningar till och prata om alla de texter om det här. Men jag tycker mig se ett mönster att det dödandet som vi läser om där inte lyfts upp till någonting gott, utan är en eftergift på våran synd. Det kommer ju in med syndafallet, det första mordet. Faktum är att läser vi skapelsen och vill ha någon sorts liksom gå tillbaka till någon sorts värld där innan syndafallet, ja, men då äter ju ingen ens kött. Det finns ju inget dödande överhuvudtaget, utan där är ju alltså alla är ju vegetarianer. Det är de fröbärande växterna som djuren ska äta, och djuren äter inte ens på varandra. När det gäller Nya testamentet, då är ju dödandet något som uteslutande görs mot de kristna istället för av dem. Martyrerna, och man brukar säga att kyrkan är byggd på martyrernas blod. Vi skulle inte ha någon kyrka idag om det inte fanns kristna som gick före och vågade ge sina liv för Jesus. Alltså kan man inte säga att livet på något sätt är något sorts heligt i sig själv. När det finns mycket i vår värld som det är värt att dö för. Det finns saker som det är värt att dö för. Däremot säger ju femte budet att det inte finns någonting som det är värt att döda för. Och det här tycker jag mig ibland se med en sorts tyngd och sorg. Att det finns en kyrka som kanske inte är beredd att dö för sin övertygelse. En sån kyrka är dömd att tyna bort. När vi känner att vi har anpassat oss så väl. Vi har blivit så där lagom småborgerliga. Så korset är lite stickande. Det är lite i vägen. Det påminner oss om någonting som är lite obekvämt. Men buden finns där för att påminna oss om att livet är en gåva av Gud. Och Gud är skaparen. Så min utmaning när jag läser den här texten, det är: vad gör vi här? När vi samlas här tillsammans. Vi som på något sätt vill vara en troende gemenskap här i Södertälje. Vad är det för någonting som vi ger varandra? Vad är det för någonting vi påverkar varandra här? Vad är det vi pratar om kring kaffeborden när vi bjuder hem varandra? Är det den här glödande visionen som Jesus har? Eller är det den senaste bilen? Eller det nya husköpet? Alltså, vad är vi beredda att dö för idag? Är det vi håller på med här lite andlig förströelse? Lite underhållning förpackat i liksom lite andlighet? Där vi sjunger de gamla sångerna och påminns om hur härligt det är att vara kristen. Och Jesus är en frälsare som är uppe i himlen någonstans. Eller tillber vi han som också skriver ner bergspredikan och kallar oss till ett liv som går stick i stäv med världens sätt att leva? Är det här något att dö för? Den frågan brottas jag med. Och ännu mer, är det här, om vi menar allvar med det Jesus säger, är det här någonting som jag vill att mina barn också ska vilja offra sina liv för? För är det inte så att det inte spelar någon roll Att det inte spelar någon roll om jag behöver tänka på om det finns något offer, om det finns någonting. Ja, ärligt talat, ja, för mig, då får det vara. Då har jag andra saker som jag kan syssla med. Och som jag drivs in i och sysslar med från tid till tid. När jag känner liksom att på något sätt det här livet som kommer pulserande från församlingen liksom inte riktigt är så där starkt i mig. Ja, men då hittar jag andra saker att använda min tid till. Men känner jag om att det här är vad Jesus har kallat oss till. Ett liv som är livet självt. Vad är du och jag beredd att dö för? Det är vad det femte budet säger till mig. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du gav oss livet som en gåva. Låt oss aldrig glömma bort det. Att du älskar oss var och en och vill dra dig närmare dig själv, Herre. Herre, hjälp oss att vara en gemenskap där vi tar hand om varandra. Där ingen behöver känna att livet blir meningslöst eller tomt. Där vi får hela varandras sår. Be för varandra. Där vi får betyda någonting för varandra. Där vi får vara vänner till varandra och vänner till dig. Där vi får lösa konflikter. Enligt bergspredikan här. Se varandra i ögonen och verkligen på riktigt önska varandra fred. Herre, det spelar ingen roll om andra hatar oss. För du älskar oss, Herre. Amen.